Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 220 utav Svenska FPL-podden. Det går mot slutet och vi står inför Double Game Week 36. Vi spelar in tisdagen den 9 maj och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt kikar in i våra byggen. Kollar hur det har gått, hur tankarna går framåt. Jag tror att det är många som kommer ha en hel del svåra beslut kring hur man ska sätta i ordning bänken kontra startelva. Det är ju en väldigt liten Double Game Week 36 och kanske lite lurig också. Därför ska vi under veckans punkter dels prata Newcastle-tillgångar, Brighton-tillgångar. Vi ska prata Europaspel och dess påverkan på Premier League. Och även ska vi prata lite för er som fortfarande sitter kvar med något chip och när det bäst kan användas och våra tankar kring det. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför 36an och svara på era lyssnarfrågor. Hur är läget med dig, Fredrik?
Ja, nej, men det har ju varit bättre. Jag har ju varit på en väldigt trevlig kontorsverksamhetsutvecklingsresa i Lokabrunn. Men som du och ni som lyssnar hör så är ju rösten, ja, den är lite på väg att ge upp. Men vi hoppas att den håller här. Jag har laddat med honungsvatten och vatten. Under kvällens inspelning i alla fall, så gott det bara går. Hur är det själv?
Ja, men det är bra. Vi får verkligen hoppas att den håller. Stefan är inte med oss idag, så att det är du och jag som kör här. Game Week 35, nyligen avslutad. Och jag tror det är inte jättemånga som sitter och liksom skryter med några så här jättepoäng den här veckan. Trots att det blev en hel del mål. Det blev 21 mål där under måndagen bara.
Nej, men det blev väl den här klippavsatsen vi pratade om, en liten mellanvecka sådär som ja, många som gjorde mål som få har i sina byggen och så. Vi kanske behövde den lilla vilan, eller vad man ska kalla det för, efter den fullständiga smällkaramellen som var i 34an. Sen hade jag kanske inte tänkt mig att det hade stil kvar inför sista dagen, att han skulle släppa fem bollar och göra ett självmål. Hade väl lite förhoppningar om att knapra några ytterligare poäng på dig snarare än att tappa tre. Men det är ju vad det är, så att säga.
Jag pratade med Stefan där under måndag. Vi åt lunch tillsammans. Så är det så här, fan. Den här måndagen här, se vad den ger. Alltså, men jag sitter ju med två Brighton mittfältare. Så att det är viktigt att Brighton släpper in ett mål. Och sen så glömde jag bort lite grann att det var tidiga matcher. Det var ju Bank Holiday i England. Missade lite att matchen hade gått igång. Så när jag kollade in så såg jag att det hade liksom rasat in en del mål. Och att Steele hade stått för ett självmål. Så att, ja, det var inte alls dumt, tyckte jag.
Nej, det är väl vad det är. Ska jag säga det också, jag vill ju kuppa in att jag i Game Week 34 var ju sjukt nära att sopa hem 157 pinnar i sista minuten, åttonde övertidsminuten av fem, satt på 157 pinnar och sen så blir det straff till Brighton mot United, och det var ju som att se sin värsta fiende köra ut för en klippa i en segen Ferrari liksom. I och med att United åkte på däng, men jag tappade ju typ 14 pinnar på det också.
Ja, men du hade inte tagit in något på mig, tror jag.
Nej.
Jag hade ju också både show och de Gea. Ja. Och sådär. Så att det var extra surt för mig som United-supporter.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ser det där hända. Och så nu dessutom att de spelar som de gör mot West Ham och torskar den matchen. Efter en fullständigt bedrövlig målvaktstavla, men med ett riktigt dåligt spel, och West Ham är välförtjänta vinnare. Får vi se om det, den där fjärde platsen är ju inte klar på något sätt, även om jag fortsatt håller oss som ganska klara favoriter för att ta Champions League-platsen.
Ja, vi ska väl prata lite mer om spelschemat som var kvar och sådär, men det är ju intressant det som återstår av säsongen i väldigt många delar av tabellen.
Ja, absolut. Jag sa att vi skulle kolla in i våra byggen. Vi kan väl börja och dra av Stefan. Det är inte därför han inte är med, men 35 poäng lyckas han skrapa ihop. Och jag tror att det är många som ligger med liksom sådana scorer. Totalt har han 2385 poäng, lite röda pilar, men fortfarande innanför 10K. 9455 tror jag han ligger just nu. Han sparade ju dessutom bytet, så han sitter med två fria nu, vilket inte behöver vara helt tokigt sett till att om en Marsh gick sönder och sådär. Sen är det ju stökigt med vad man ska göra för byten och vart man ska gå. Mycket också kopplat till det jag sa i början av när jag gick igenom agendan, att det är folk som kommer ha en del luriga bänkbeslut alltså. Men vi behöver inte stanna till så mycket mer vid Stefans bygge. Du och jag gjorde det lite bättre. Du skrapade upp 43 poäng, jag fick 46 poäng den här veckan. Totalt ligger du på 2273 poäng och det är 15 poäng bakom mig. Du får små gröna pilar tror jag va?
Ja.
Gröna pilar upp till 221 000 och jag har också gröna pilar upp till 165K, men som sagt långt ifrån där man vill vara. Så.
Så är det ju, så är det ju. Det är ju bara att rikta om liksom lasersiktet och ställa in det på ett mer realistiskt mål.
Ja, och det som egentligen skiljer att du får den omgång du får jämfört med Stefan är ju att du träffar Van Dijks 11 poäng och för egen del så är det att jag gör det här sista sekunden bytet från Grealish till Mahrez precis innan deadline tack vare rykten som kom, och det hade jag egentligen bestämt mig för att göra om jag skulle få besked kring det. Och sen följer det in då med 2 as på Mahrez och 10 poäng. Så jag hoppas ju på en ny start för Mahrez här mot Everton i Game Week 36. I och med att det är Champions League-fotboll som spelas ikväll. Semifinal borta mot Real. Och sen så är det Everton och sen så är det Real hemma i Manchester. Så att, Mahrez kommer ju inte starta i Champions League. Han gör inte det ikväll och jag tror inte han kommer göra det på hemmaplan heller. Så borde finnas stora förhoppningar till start mot Everton, hoppas jag.
Ja, Grealish får ju spela väldigt mycket när den starkaste elvan ska ut. Så där sitter man ju lite snedlastad just nu, alla vi som sitter kvar på Grealish, helt klart.
Ja, men han kan mycket väl få starta mot Everton. Nu fick han ju vilan här. Så att det behöver man inte räkna bort. Men ja, som sagt, det var en pant jag tog. Och den föll väl ut. Och lite flyt har jag väl ändå. Det gick precis liksom på öret ut 0,0 att göra Grealish till Mahrez för mig. Hade jag haft mer pengar så alltså hade jag lika gärna kunnat valt att gå på Foden. Som inte får en utdelning i den här matchen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så ja, det är vad det är. Du gjorde, var ju också lite så aggressiv. Nyttja två byten. Plockade ut Solanke och Luke Shaw. Plockade in Alvarez och Fofana. Det följer ju inte speciellt väl ut. Alvarez fick ju starten, men blev inga poäng. Och Fofana, vad var tanken med det bytet?
Nej, men det var att egentligen, jag var tvungen att ta in en billig back för att ha råd. Bara 0,5 på banken nu. Fofana hade ju spelat en hel del matcher, det var inga rykten vad jag kunde se om att han skulle vara skadad. Och Chelsea kommer ju med en fin dubbel. Eller fin, men de kommer med en
fin
dubbel.
Dubbel?
Nej, förlåt, de kommer med en dubbel. De kommer med en dubbel. Gör de.
Ja.
Och Forrest hemma, nummer 36. Mm. Men det var väl lite miscalculation att han skulle gå och ha dragit på sig någon skada. Nu var inte det liksom, han var inte, han var liksom bara pusselbiten som fick, ja men gjorde det möjligt att plocka in Alvarez istället för Solanke. Fördelen med att göra det här bytet redan nu, varför jag landade att ändå göra det till slut, var att jag kunde lasta ut Luke Shaw, och det låter ju korkat på ett sätt utifrån att United har ett fint spelschema och dubbel. Men det är helt enkelt för att lossa upp en United-plats så att jag ska kunna ta in Bruno om jag vill det.
Mm.
Och ja, hade liksom när jag planerade framåt ändå tänkt att göra det bytet som nu till 36an eventuellt, tänkte jag trycker av två, lika, det är lika bra. Sen är det ju, dyker upp lite skador på March och sådär som kommer att ställa till det lite, men ja, återstår att se vad vi landar i nu. Jag sitter med liksom en bänk med, ja men med egentligen en skadad March och en Van Dijk till kommande gameweek. Så att jag, det ska jag göra ett byte, så är det ju mer att få in så att jag har trippelt Brighton och bara göra March till McAllister som ett enkelt sidledsbyte. Det är väl det det lutar åt just nu.
Mm. Ja, det är oerhört lurigt tycker jag. Jag sitter som sagt efter det här bytet med 0,0 på banken. Så jag kan inte göra March till McAllister, som jag tror kommer vara ett väldigt liksom, populärt byte att göra. Och det finns ju inte supermycket som lockar. Dessutom säger jag så här. Jag sitter ju bara med två Brighton-gubbar i Mitoma och i March. Och har ju pratat om det tidigare att jag hade tänkt plocka in typ Louis Duncan och sådär. Men jag gillar inte den här dubben. Jag tänkte att jag går med bara dubbelt Brighton. Det blir bra. Nu ser det ut att bara bli liksom enkelt Brighton. Och det är klart man kan göra något byte. Samtidigt så liksom det planerade byte som jag hade haft, det var ju Watkins till Newcastle-anfallare och med största sannolikhet Isak för min del.
Mm.
Och det är väl fortsatt det som ligger högst upp liksom tänkt. Är det så att liksom om Mars kommer inte spela i dubben, det kan jag inte se med när han drar baksidan. Vi ska prata Brighton tillgångar sen, men han kommer ju hamna på bänken för mig, och det underlättar lite, för annars så skulle jag behöva bänka någon, och jag vet inte riktigt vem liksom. Ska jag bänka Trent bortom mot Leicester? Nej, det är inte sugen på. Shaw hemma mot Wolves? Nej. Botman med dubben. Mm. Det är där man sitter lite. Alltså att någon av dem skulle ha bänkats. Om Mars hade varit hel så hade jag såklart startat honom. Men jag vet inte vem jag hade bänkat. Och det är lite stökigt. Jag tror att vi kommer se en hel del lag som kommer ha en massa poäng på bänken. Och jag vet att Stefan pratade om det, att som det ser ut just nu så kommer han nog bänka, eller eventuellt bänka Estupinian.
Mm.
Trots dubbel. Och
det är ju gambling på hög nivå ändå, för det skulle kunna bli dubbla starter, en nolla, en return och en jävla massa bonus. Och
ja, absolut. Liksom. Men det är ju samtidigt vem man ska bänka. Generellt, jag tror att många kommer göra det. Det kommer vara folk som bänkar Trent borta mot Leicester. Och det behöver inte vara fel, men samtidigt vet vi vad Trent kan göra. Och visar ju liksom gryende form, både han och Liverpool. Det är väl att det är en bortamatch då som skulle kunna liksom svänga över det. Du pratar ju om att bänka Van Dijk till exempel.
Ja, kommer förmodligen att landa där liksom, men det är ju som du säger, man är inte supersugen på att bänka dubbelspelare som inte är skadade. Det ska ju ändå mycket. Alltså det, då är det en Estupinian där vi kanske ser en potentiell vila. Men den är ju fortfarande gamble skulle jag säga. Även på dem.
Mm, men det är ingen sexy dubbel för Brighton.
Nej, så är det. Framförallt inte defensivt kanske.
Nej, precis. Jag tror väl att de kan göra mål både mot Arsenal och Newcastle. Dubbla bortamatcher. Ja, jag, som sagt, det är väl ändå favorit på att de ska göra mål i båda matcherna, tänker jag.
Jo, men de har också hamnat i ett läge nu när de har gjort ett par sämre resultat, att nu har de inte så mycket att förlora längre. Jag tror fortfarande att de är väldigt nöjda med sin säsong, men ska de få med sig något riktigt bra ur det här, då måste de ju börja vinna matcherna. Mm. Två kryss mot Arsenal och Newcastle borta, då är de ju mer eller mindre helt borta från, från topp 4-striden. Och ja, de måste gå för vinster helt enkelt.
Jag märker ju redan nu att vi glider över enormt mycket till veckans punkter och där vi ska prata Double Game Week tillgångar. Och det är väl kanske lika bra att kliva över där. Jag tänker att vi kanske, vart vill du börja? Vill du börja med Brighton där vi är inne nu?
Ja, men vi är ju redan, vi har ju halva foten i Brighton känns det som, så att vi fortsätter på det tycker jag.
Ja, och vi pratade ju lite kort om dem i förra veckans podd. Och som nämnde då, det är det enda laget som har två dubbla kvar. Mm. Men det är Arsenal och Newcastle, båda borta. Sen så kvarvarande schemat blir dubbla hemmamatcher sen i 37an mot Southampton och Manchester City. Och sen så är det Aston Villa borta i sista omgången där i 38. Ja, Brighton. Den stora frågan är ju lite som jag tror många har sett på lyssnarfrågor också. Vad gör man med Solly March? Och ja, det är ju sådär. Jag tror man behöver se till sitt lag. Och har man de här bänkningshuvudvärken så kanske det inte är värt att liksom göra honom till någon superbillig om man inte sitter med massa pengar. McAllister tror jag är liksom, är det så att man, jag tror de allra flesta sitter med två Brighton mittfältare. Om man inte sitter upptripplad på mittfältare så tror jag det vanliga är att gå till den Brighton mittfältare man inte har. Och då pratar jag Mitoma och McAllister. Mm. Det finns ju även en Pascal Gross där. Men jag skulle i första hand vilja gå till Mitoma eller McAllister i så fall. Men det krävs lite pengar, det har inte jag.
Precis, och det ställer ju till det. För jag tycker att har man lite stålar på banken, då är det ju ett hyfsat lätt byte att göra. Sen gör ju bara det att min huvudvärk vad det gäller vem jag ska sätta på banken större. Men det är ändå två matcher på ett lag som är bra offensivt, som ligger högt upp i tabellen. Risken är nu att man börjar övertänka det för mycket. Så börjar vi prata minuspoäng, ja men då är det en annan sak. Det får många kvar. Där är vi inne på en helt annan diskussion. Men har du liksom en bra trupp, du sitter på March Mitoma, sitter med någon halv miljon på banken. Att bara göra March till McAllister och inte tänka så mycket mer, det kan också vara på förhand någonstans det vettigaste valet. Sen kan man gambla och komma ut med det på något bra sätt ändå. Men risken är att man övertänker och så McAllister som har fått fina returns här ett par veckor i rad kanske bara fortsätter och han är i form. Då kommer man ju sitta och ångra sig.
Ja. Vår lyssnare Christian Olsson skickar in, är det bara att byta March till Mitoma nu? Det är väl ett jättebra byte skulle jag säga, om man har den möjligheten. Magnus Persson är inne på samma sak, men då för minuspoäng, ska man ta minus 4 för March till Mitoma? Han har redan McAllister. Jag tycker att det är stökigare då. Men det beror ju på vad han har för bänk också. Ja, vad säger du?
Jag skulle säga att det är ett alternativ. Jag skulle titta lite på vem blir bytet som får lösgöra pengar och vilken spelare tar du ut, vilken spelare tar du in istället? Är det någon som du har i åtanke inför kommande dubbel eller är det bara någon som ska sitta längst ut på kvisten? Så att man får liksom tänka ett steg längre här också för kanske väva in framförallt 37an. 38an är lite svår att sia om för det är ju en väldigt, väldigt speciell omgång. Men just väga in 37an i alla fall. Och kan du då liksom rättfärdiga att ja men den här minus 4an gör att jag inför 37an sitter bättre på det så här. Då får jag in den här dubbelspelen. Men då kan vi börja tycka att det ändå finns ett case för de här minus 4. Men är det så att nej men jag har ingen nytta av det till 37an. Då är det lite mer tveksamt tycker jag.
Mm. Fredrik, om du skulle sitta med ett free hit och så, vilka Brighton-tillgångar hade letat sig in i ditt bygge då?
Ja du, nej men alltså Mitoma McAllister är såklart givna. Ja, Man är ju såklart mer sugen på att ändå liksom gå på någon form av anfallare. Ja, inte Pascal Gross.
Alltså jag tror att jag hade nöjt mig med två.
Ja, det kanske är så. Jag vet inte, ett free hit. Nu hade jag inte spelat free hit den här gången ändå, men
Nej.
bara liksom så brasklappet. Jag hade nog kunnat tänkt mig att kanske gambla med en Danny Welbeck.
Ja.
6,5, ganska billig anfallare. Kommer ju förmodligen i alla fall att få en start. Och kanske starta ett inhopp, i bästa fall två starter. Så att, ja, det är antingen två mittfältare eller att jag hade gamblat med en Welbeck också.
Det finns ju väldigt många fina alternativ den här veckan skulle jag säga. Jag tror att i ett sånt läge så skulle man nog inte våga gå utan Haaland. Och sen så som sagt, det är många som pratar liksom uppdubbling på Newcastle-anfallare. Det skulle jag nog vilja gå på före en Welbeck till exempel. Det är lite stökigt det där. Jag tror faktiskt att jag hade nöjt mig med två Brighton-tillgångar. Den här dubben, jag tycker den är oerhört osexig. Det kan vara, tillsammans med Manchester City borta, så är liksom Newcastle och Arsenal borta ruggiga matcher. Och även om man tänker då att liksom, ja, men de har en dubbel sen 37an, om vi inte tänker att det är en free hit utan man gör byten. Ja, men då är den ena matchen mot City. Den andra mot Southampton, absolut. Men säg att du har oflyt med rotationen. Vi har sett det, Serbi är inte rädd för att rotera.
Nej.
Och den kan komma där. Apropå rotation eller sådana här saker, du som sitter med stil, hur säker är du på att han kommer stå liksom hela vägen ut nu tills säsongsavslutning efter, ja, med alla insläppta mål nu senast? Det är två tuffa bortamatcher här, det kanske rinner iväg någonstans och du har en, liksom en Sanchez som ändå är en erkänt duktig målvakt.
Ja, men för egen del så är jag inte så orolig. Och det handlar inte om att jag är säker på att Steel kommer att stå de fem sista matcherna, utan det är för att jag har det skev bänken. Så först liksom, får jag autosubba in honom, Wolves hemma och en dubbel. Sådär. Så det känns ändå helt okej. Okay. För den som sitter med Steel och, vad kan man säga, Ward kvar, som ju är petad numera, då hade jag nog varit såklart lite mer orolig. Jag tror någonstans ändå att Steel, det ska väl ändå mycket till för att en match liksom, det var ju inte bara han som sjabblade bort det där, det var ju en kollektiv jävla kollaps. Inte i klass med Millwall, men ändå liksom riktigt illa. Och jag kan ju också känna att, du pratade om ett free hit förut. Nu ska man möta Arsenal, Newcastle, någonting kommer ju De Zerbi att göra, de kommer ju att ställa om på något sätt. Det är ett väldigt bra lag, Brighton. Det är lätt att glömma bort nu att alltså, det känns ju inte så just nu, men finns det en möjlighet att de kan hitta tillbaka, skruva lite på det? Ja, jag menar så, jag kommer ju ändå starta stil, jag som sitter med honom. Och Arsenal borta, Newcastle borta, tror jag på en annan nollare? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men om vi försöker undvika självmål så borde det ändå kunna bli en del räddningspoäng. Och då
Ja.
borde det kunna, liksom, då borde det kunna bli en 6 poäng.
Men det är ju den stora fördelen med stil kontra Dunk eller Estupinian. De får inga räddningspoäng och jag
Nej,
ser inga
precis.
nollor. Så där får man liksom förlita sig på offensiv utdelning då. Därför kan jag liksom lite förstå Stefans tanke att nej, kanske så att Estupinian inte tar sig in i en startelva för att man har så pass riktigt bra lag och liksom bra spelare med singelmatcher som man hellre spelar.
Och samtidigt är han ju ett offensivt hot. Och ja, jag vet inte. För mig känns det ändå risky. Det är ändå en dubbel, det är två matcher på sig. Alltså bara blanks och någon extra pinne för och nu.
Vi har varit med om det här förut där vi räknar att, ja, men, att man får i alla fall minst 2 poäng. Men
Ja.
på försvarare och målvakter så springer det iväg som det gör sist, då är det ju minuspoäng.
Ja, men så är det. Så är det. Det ska man ju såklart ha med sig. Nej, men det kanske gör ändå att man håller stil lite före, för där har du ju ändå räddningspoängen, så man borde ha väldigt goda chanser att kunna plocka i båda matcherna.
Ja, så är det. Finns det något mer att säga om Brighton? Det finns såklart jättemycket, men jag tänker om vi ska gå över till Newcastle annars.
Ja, men absolut. Brighton, en oerhört ett spännande lag, en spännande stad som man ju väldigt gärna skulle besöka. Men nej, vi tar oss vidare upp till Newcastle, som ju också det är en stad man gärna skulle åka till, eller hur?
Ja, det hade man gärna gjort, kolla lite fotboll. Det är lite bucket list för mig, ja. St. James's Park. Newcastle då, deras dubbel gillar jag betydligt mer än Brightons. Dels för att de har en hemmamatch mot just Brighton. Men sen även borta matchen mot Leeds avskräcker inte. Nu är det ett Leeds med Sam Allardyce och man kan skratta lite åt honom. Men han tätar ju till Leeds lite grann, kan man nog förvänta sig. Och jag hade hellre liksom gått på Newcastle-offensiven med tidigare tränare än med Sam Allardyce ändå, kopplat till FPL. Men ja, jag lägger inte allt för mycket vikt vid det. Att de torskar med ett mål mot City, det är mer ett freak-resultat. Om man ser till matchbild och lägen som ändå finns i matchen.
Om jag ställer frågan till dig då, i ett free hit, vilka tre Newcastle-spelare skulle du välja där?
Jag är ganska säker på att jag hade gått den tråkiga vägen och tagit Trippier. Sen så är det stökigt, men jag hade lockats av Pope före att gå på liksom stil eller sådär. Skulle vilja ha en double game week målvakt. Sen finns det, jag tycker det finns flera intressanta spelare. Eftersom att Newcastle spelar tidiga matchen nu på lördag, så finns det stora chanser att vi får läckt startelva. Och där är ju det mest intressanta, skulle jag säga, just forwardsidan. Är det så att Isak och Wilson startar tillsammans igen, eller är det bara en av dem startar, och vem är det i så fall? Det är ju Leeds-matchen som är första, så det är där vi liksom kan få rykten. Och är det så att en av dem vilas i matchen mot Leeds, ja men då går man ju på den andra. Om båda startar, då är det en smaksak. Wilson kommer ju i så fall starta som nia, och Isak ute på vänsterkanten är min gissning. Ingen vet väl riktigt vem det är som går före på straffar om båda är på plan. Jag har någon känsla av att det är Wilson som kommer ta dem i så fall.
Ja, det är också mindre, men det återstår att se.
Ja, jag tycker det är oerhört svårt just i ett free hit. I ett rakt byte så ger jag ändå liksom expected minutes till Isak, och således att jag kanske är mer sugen att gå där. Men som en lite mer pantaktig grej, Wilson då, skulle kunna vara ett alternativ. Och vi har pratat om att dubbla upp, men jag skulle verkligen inte vilja gå in i den här omgången utan Trippier, trots alla hans liksom blanks han har haft i FPL. Så att nej, jag tror att jag hade haft Trippier, Pope och Isak, om jag liksom ska svara nu. Men jag tycker det finns fler intressanta val.
Det gör det.
Och en sak är liksom, nu vi pratar om att Marsh är borta. För mig, något jag vägt då, man, kan man inte gå på någon Newcastle mittfältare som är billig? Och då kollar jag på en Willock som jag tycker har sett rätt intressant ut på senare tid. Och han är ju faktiskt billigare än Marsh. Och en rejäl differential, ägs endast av 1,4%. Problemet är att gör jag det så kommer jag inte ha varken Isak eller Wilson. Och jag låser mina Newcastle-tillgångar där, för jag har ju Botman och Trippier redan. Jag tror att jag kommer landa i att göra Watkins till Isak i alla fall. Och sitta kvar med Marsh på bänken. Så kommer han antingen få sitta där och ruttna hela vägen ut, för jag har svårt att se vem jag ska plocka in istället. Problemet är ju att jag redan har bränt Greenwood-platsen. Och dessutom då sitter med Rico Henry fortfarande i mitt bygge. Så det är liksom inte ett så här superstab. Det är inte läge för benchboost, så att säga.
Nej, precis.
Och då skulle Willock kunna vara en väg, för att jag har egentligen inga problem att sitta kvar med Watkins, även om det inte har rasat in poäng här på senare tid. Ja, vad tänker du när jag kastar ur mig en Willock? Vi har ju andra, en Joel Linton.
Han är precis säga det.
Förvisso dyrare. Willock har dessutom något bättre stats än Joel Linton. Men Joel Linton är ju, nu har vi sett, och det kan vara en av anledningarna till att Isak har fått starta ut till vänstern och Wilson uppe på topp, att Longstaff har varit borta och att Joel Linton har klivit ner ett steg. Men annars har ju Joel Linton spelat där ute till vänster och Isak inne centralt. Nu ska väl Longstaff vara tillbaka. Och det är väl det som talar för att endast en anfallare kommer starta.
Ja, vi får väl se. Han är väl eventuellt fortfarande flaggad där kanske. Men det återstår att se. Jag tycker hela Newcastle mittfältet är lite av liksom, det är en skål med en jäkla massa pants. Will och Joe Linton, Bruno Guimaraes har vi ju hyllat tidigare. Lite så här stimspelare kan komma in och så kan han göra två ass och ett mål i en match liksom från ingenstans. Och Joe Linton när han kom spelade ju, ja, men jag trodde ju att han var, jag hade inte sett honom så mycket innan, att han var en uttalad nia.
Det var han ju också.
Ja, när han kom. Jag vet inte hur mycket han hade spelat som det innan, om han bara hade spelat striker. Men liksom, det finns ju offensiv kvalitet där. Och Willock med priset 4,7 som jag kan förstå lockar som en enkel väg om man sitter på March utan stålar. Så att, men det här finns det ju, men man ska ju också ha någonstans förväntningar därefter. Du liksom, det är inte Mo Salah du plockar in här, utan det är verkligen på vinst och förlust. Och det kan väl vara så gott som något nu när det kommer en dubbel och ja, du har alla möjligheter till att få alltså en blank och en träff och så någon bonus. Det kan sticka iväg ganska fina poäng ändå. Men då är det ju just det där att du bränner den sista platsen. För den som sitter med en anfallare och en försvarare, så är det ju betydligt lättare att kliva in på en mittfältare till. Jag förstår ju din tanke där med att det blir lite baktungt med två försvarare och en mittfältare. Man vill väl kanske gärna ha antingen Wilson eller Isak i alla fall. Sen är ju Newcastle svårbedömda här också. Hur tänker de rent tabellmässigt? De ligger trea just nu, 65 poäng. Har ju allting i egna händer. Men det finns, ja, framförallt är det ju Liverpool och United som har möjlighet att nå dem i princip.
Och att ett lag når dem gör ju inte så mycket. Alltså det viktiga för dem är att sluta topp 4. Men det är inte alls säkert. Vi kommer ju veta mer efter dubben i 36an såklart. För då, efter det så är det bara två matcher som kvarstår. Men är det så att det krävs en seger i sista omgången när man ska åka bort till Stamford Bridge, även om Chelsea haft problem den här säsongen, så är det aldrig lätt att åka till Stamford Bridge och liksom måste vinna för att liksom se till. Det hade ju varit oerhört surt för Newcastle som har legat där hela säsongen inom Champions League-platserna och tappar den i sista omgången. Men jag håller det inte som omöjligt.
Nej, det vore ju ett haveri av liksom Guds nåde, tänkte jag säga. Men de har ju haft rätt gott om poäng till godo. Men, och har det fortfarande helt i egna händer. Liksom. De är tre poäng före Liverpool med bättre målskillnad. Och en match mindre spelad. Så att fyra matcher kvar. Men det blir väldigt intressant att se och hur de tar sig an matcherna. Hur Eddie Howe tänker. Kommer de att blåsa på bara? Eller kommer de att gå? Och safea lite mer bakåt. Det är svårt att läsa hur de tänker kring det. För att det är lurigt. Men man kan väl sammanfatta liksom hela det stycket med att man vill gärna sitta trippelt Newcastle ändå. För det är ett lag uppe i toppen. Det är ett väldigt bra lag. Det är ett lag med en dubbel. Och då vill man ju vara där och ha en del av kakan.
Och som sagt, det är en mycket bättre dubbel än vad Brighton har. De möter ju varandra. Men Newcastle möter Brighton hemma på St. James' Park. Där de är väldigt starka. Dessutom kan man ju skjuta in. De har ingen dubbel i 37 som Brighton har. Men då ska Brighton som sagt möta City i en av matcherna. Sen har ju, kollar man Newcastles singelmatch i 37. Den är också hemma på St. James's och det är mot Leicester. Ett Leicester som man ändå vill tro kommer kämpa för sina liv förvisso. Men jag ser inte nollan på Leicester i Game Week 37. Det gör jag inte. Utan Newcastle kommer göra mål. Det håller jag absolut som favorit. Och Och de är ju favoriter i den matchen dessutom. Så att ja, jag är inte jag är inte helt liksom stängt tanken med att göra Marsh till Willock ändå. Och gå in i det här utan både Isak och Wilson. Det är fortsatt möjligt.
Ja, men det är ju så, är man i ett läge i en miniliga där man känner att jag är lite efter, jag måste chansjaga här sista omgångarna, då är ju en Newcastle-fältare helt i rätt väg att gå. För att ja, men du har ändå en ganska vettig chans till utdelning och ja, det är inga höga TSB:n på. Plockar du mycket vilken mittfältare i Newcastle som har högst TSB förresten?
Jag tänker med
gamla synder.
Ja. Ja, jag tänker med liksom alla döda lag som inte spelar, så måste det vara Almiron ändå.
Mm, och den är ändå nere på 12,4. Mm. Men efter det, då får vi gå ner till Jacob Murphy som har 3,5. Och Saint-Maximin på 3, Joelinton 2,8, Guimarães 2,8, Willock 1,4. Ja. Så att plockar du de här poängen, då täljer du med guld. Liksom. Du täljer ju guld i så fall.
Men det jag bettar emot, det är, för det går inte att kolla på Isaks TSB eller Wilsons TSB. För de kommer gå upp rejält till den här omgången. Dessutom kommer många bindlar sitta där.
Ja.
Och det är väl nästa problem. Om jag nu inte plockar in Isak eller Wilson, vem bindlar jag? Mm. Om jag fortfarande vill stanna i Newcastle då, hade det varit i början av säsongen så hade jag liksom med glädje satt den på Trippier. Just nu känns den ju lite svårare, men den är fortfarande fullt rimlig. Vi ska ha en kaptensdiskussion. Är det så att jag sätter den på min superdifferential i Willock? Ja, så det är också möjligt. Men
det kan ju bli en episk bindel, en Willock-bindel.
Ja, men det... Det är som du säger, man ska ha rimliga förväntningar. Jag vet inte om det är att ha rimliga förväntningar att sätta binden på Joe Willock. Det vet jag inte. Sen så, som sagt, vi ska ha en kaptensdiskussion. Men det går ju att sätta binden på en singelspelare också. Så ja, lite stökigt tycker jag. Men jag vill flagga upp Joe Willock lite extra. Du säger att det finns flera mittfältare. Jag håller nog Willock som den bästa och dessutom billigaste. Och även om man inte har problem med pengar nu, så är det rätt fint att till Game Week 38 kunna ha lite pengar och leka med och göra någon riktigt kul satsning på egentligen vilka spelare man vill. Och kan man då spara någon miljon här eller där, så kan det vara till nytta.
Absolut.
Ja, men om jag ställer dig mot väggen då, Fredrik, det är nog många som sitter och tänker på det, utan att vi får, det kommer ingen läcka inför Leeds-matchen. Om man bara ska ha en, Isak eller Wilson?
Då väljer jag Isak.
Eftersom att du är svensk, eller lite så som jag tänker, kopplat till att det är troligare att han får mer minuter framåt?
Ja, nej, men han är ju mer liksom kompatibel att spela på fler positioner, och det gör ju att det är lättare. Det är inte så att om Wilson spelar inte han. Utan då kan han vara ute till vänster, och vi ser att det kommer poäng därifrån också. Och han borde inte vara sliten efter en lång säsong, utan han borde vara riktigt taggad liksom på lira. Så att jag tror att han kommer få många minuter, och han känns i form. Så att Isak känns given då.
Du sitter igen med trippelt Newcastle, va?
Mm. Botman, Trippier, Isak.
Ja, så för din del kommer det inte hålla på att switchas runt någonting här, gissar jag?
Nej, det känns att övertänka det. Sitter man på trippelt Newcastle, då får man liksom nog spela den hand man har fått. Utan det är ju mer om man, som du, sitter på två och kan välja lite var man vill kliva in som alternativen finns.
Mm. Bra. Kollar vi på nästa punkt som vi har här, så är det Europaspelets påverkan. Och det första man tänker på är såklart Manchester City som spelar sin Champions League-semifinal första då idag. Men även West Ham är ju kvar i Conference League och är framme i semifinal och ska möta AZ Alkmaar här hemma nu på torsdag. Men vi kan väl framförallt prata City, eftersom det är där det är mest FBL-intresse dessutom, och liksom påverkan på spelarval här i fantasy. City har ju match, som sagt, ikväll 9 maj, och Sen har de returen en vecka senare på onsdagen den 17 maj mot Real. Och sen så en eventuell final då efter säsongsslut. Jag tror den ligger 10 juni i år. Champions League-finalen. City har ju 4 Premier League-matcher kvar. Nu möter de Real ikväll. Sen så är det ganska bra vila ändå till Everton. Det är en söndagsmatch. Och sen returen onsdag. Så tisdag, söndag, onsdag. Det är ganska bra tid mellan matcherna ändå. Eller vad säger du?
Jo, men det är det ju. Sen är det ju ett lag som har rätt mycket bra spelare på bänken. Vi ser den matchen som pågår samtidigt som vi spelar in. Så börjar man med en bänk med Riyad Mahrez och Phil Foden och grabbarna. Så att det är inte så att han måste lufta några liksom korpenlirare om han... Om han ska rotera om lite till helgens match mot Everton. Kan ju se både Foden och Mahrez och Julian Alvarez få starten mot Everton till exempel. Sen är det ju så pass få matcher kvar nu. Så att det är det så att en sån som Jack Grealish känner sig fräsch. Ja, men då är det mycket möjligt, som du var inne på, att han kanske får starten mot Everton också. Men jag håller ju starten för Alvarez och Mahrez betydligt högre än Grealish när det kommer till helgens match mot Everton.
Mm. Samtidigt ska man ju säga det att Arsenal vann mot Newcastle nu senast. Det innebär ju att ligan trots allt lever och inte kan roteras helt galet och vilt. Och det tror jag inte Pep kommer göra. Men som du nämner, det är en enorm bredd på Citys trupp. Och det kommer säkert liksom roteras en del. Men jag tycker i alla fall det man kan konstatera att det finns hyfsat med vilotid. Nu är det tisdag, söndag, onsdag som jag nämner. Därefter så är det söndag Chelsea hemma, onsdag Brighton borta, som är liksom dubben i 37an. Och sen så är sista omgången på söndagen. Så att det är inga såna här 48 timmar vi pratar om mellan matcherna.
Nej, och det blir bara färre och färre matcher kvar. Det är så pass få matcher kvar nu. Jag tror att spelarna kommer också att göra, de har ju såklart avstämningar med det medicinska teamen hela tiden. Om nu känner du dig, de är ju väldigt sugna på att spela. Ska nog mycket till för att Grealish ska börja gå till lagläkaren och klaga på en liksom, lite daller i baksidan. Då ska det nog jävligt mycket till. Alltså. Jag tror att de är, allihopa är väldigt taggade på att lira.
Så är det. West Ham, de har 3 Premier League-matcher kvar, så det är en match mindre. De har ju match som sagt nu på torsdag den 11 maj och sen så är det en vecka till returen 18 maj. Och sen så samma där, en eventuell final i Conference League spelas efter säsongen. Den är den 7 juni. Här är det lite tajtare, men det är inte samma FBL-intresse. Men det är torsdag nu hemma mot AZ, sen söndag borta Brentford, torsdag borta AZ och sen söndag hemma Leeds och sen sista då söndag borta Leicester.
Ja, och där tror jag att axlarna sjönk väldigt mycket när de fick den här vinsten nu.
Ja.
Senast gick upp 37 poäng och det ska ju räcka. Ja. Svårt att se att Leicester och Leeds ska gå rent. Mm. I och med att de har så pass bra målskillnad West Ham, så ska ju antingen Leicester eller Leeds vinna sina 3 återstående matcher.
Och det roliga är ju att de, både Leeds och Leicester har ju West Ham kvar att möta i Gameweek 37 och 38.
Ja. Nej, men det, man får väl se att de har klarat kontraktet. Det står väl mellan 6 lag om vilka 3 som, eller 5 lag, förlåt, 5 lag vilka 3 som skulle.
Men så här, alltså West Ham spelare är inte läge att ta in. Har man dem tycker jag också man ska kika mot att ta ut dem. För nu måste det vara fullt fokus på att plocka hem en europeisk cuptitel.
Absolut.
Och som sagt, de kommer möta i 37-38 Leeds och Leicester, som förmodligen kommer fightas för sina liv. Så att jag kan absolut se West Ham förlora båda de matcherna. Lite beroende på liksom vad som händer. Men motivation slår klass, och motivationen har väl liksom aldrig varit så stor som den är för Leeds och Leicester här. Nej, framåt.
Och klassen i West Ham kan bli ifrågasättas.
Dessutom. Men det som man egentligen vill ta med sig, det är att vi har Europaspel här i veckan. Det är väl liksom, börjar känna mig lite tjatig, men det är riktigt, riktigt bra läge att spara sina byten. Liksom att inte göra dem tidigt under veckan, utan se vad som händer, blir det några skador. Jag tycker också att det är helt fel tid att hålla på och jaga liksom 0,1-0,2 i prisförändringar med att göra tidiga byten. Även om det inte är Europamatcher, det är så lite tid kvar på säsongen och det är viktigt att få info från presskonferenserna, oavsett om det spelas Europaspel eller inte. Vi kan ju få, ja, det kan vara skador, det kan vara känningar och till och med så att man kan få information om liksom på förhand om viss liksom chans eller risk för rotation. Så att ja, håll era byten.
Det låter klokt.
Sista punkten då är kvarvarande chips för de som ja, men liksom är mer sparsamma än dig och mig, Fredrik, och sitter med chips. Ja, hur ska man tänka här om man sitter med chips kvar? Vi kan väl nästan gå igenom det från vilka chips man har. Jag tycker inte man behöver utgå från om man nu sitter med alla chips kvar, utan det är väl förmodligen att man kanske har ett kvar.
Mm. Precis, och det man har kvar är väl förmodligen bench boost eller triple captain eller free hit. Man kanske någon enstaka sitter på. Och ja, något bench boost, ja, det är ju bench boost är ju jätte, det är ju ett klurigt chip, ska ju sägas. Och ja, alltså det är så oerhört lagberoende, så det blir ju väldigt generella termer.
Men det är väl det man får skicka med, att när du har en bra bänk, det skulle absolut kunna vara den här veckan. Om man liksom kollar på optimerat så många dubblar som möjligt, ja, men det är såklart att 36an är en betydligt större dubbel än nu bara 35an är. Men även i 36an kommer du knappast sitta med 15 dubbelspelare.
Nej.
Liksom, det är ingen som vill ha trippelt Chelsea i Game Week 36 bara för att de, eller Game Week 37 bara för att de har dubbel. Den dubbeln är inte speciellt kul. Så att jag, som sagt, jag ser absolut ett case för att spela den här i 36an. Om det är så att man nu har de här bänkproblemen. Man har två spelande målvakter och man sitter liksom med antingen ska jag bänka den här dubbelspelaren för att jag har för bra singelspelare, eller vilken av de här singelspelarna ska jag bänka? Ja, men då är det väl liksom fullt rimligt att trycka av den i 36. Men det är oerhört lagberoende.
Ja, och det ska vi väl säga också, att sitter du med benchboost kvar, då ska ju du om någon gå in på fpl.team och klicka dig fram till 37an också och se, för att jag tror att många som sitter med huvudbry om vem som ska få nöta kvisten i 36an, ja, det är nog bara förberedelse på att det kommer vara samma huvudbry i 37an, och den kan till och med vara ännu värre, för då är det fler lag som dubblar. Och alltså, ja, jag kikade lite på min där, det var ju, jag började prata om liksom en bänk med Isak van Dijk och Botman och en keeper med dubbelmatch liksom. Nu träffade jag min benchboost väldigt bra, så det är inte så att jag ångrar att jag drog den. Men jag tycker nog spontant att 37an ändå ser mer spännande ut faktiskt.
Och man måste liksom, men lagberoende.
Men det är ju jättelagligt, såklart.
Det är inte lika lagberoende med en triple captain.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det är väl ingen som tycker om triple captain i 36an, på hoppas.
Nej, det kan jag inte se. Utan det är ju ett chip för 37an och dubben där. Vi har pratat om att 38an brukar liksom kunna vara liksom high scoring game week, men i 37an så har vi liksom ändå alternativ att att sätta den på en City-gubbe med dubbel. Hemma Chelsea, borta Brighton. Ja, ingen kanondubbel, men Haaland är Haaland. Ja. Ja, det är väl liksom ena shoutet. Det andra skulle ju absolut kunna vara att vända sig mot United, som har Bournemouth borta, Chelsea hemma. Mm. Men jag känner mig tryggare med att sätta på Haaland än någon United-spelare. Men ja, jag vet inte. Men 37an hade jag i alla fall liksom kollat på triple captain om jag hade haft det kvar.
Ja, definitivt.
Och sen är det free hit. Och det är också lagberoende. Det är tråkigt att säga, men det måste man ju liksom se till vad man har för lag. Jag hade nog svårt att se att man inte har ett liksom hyfsat lag för Game Week 37, dubben där i alla fall. Så jag hade lockats, men det beror på hur bra lag man har i 37an. För att kan man få in de bästa dubbelspelarna i 37 så kanske det kan vara värt det. Men jag hade lockats oerhört mycket. Att förstå vad kul att kunna sitta med free hit i 38an. Där man vet liksom alla startälvor, mer eller mindre. Och man vet vilka lag som har något att spela för. Och man kan ta galna pads. Nu kommer vi sitta där liksom med ett eller två fria byten. Man vill inte ta minus i 38an. Så att man liksom har en eller två pads man kan göra. Här kan man ju gå helt galet.
Ja, verkligen. Helt inne på den linjen också, utifrån att jag tror att det är få som är liksom initierade managers som följer med och har hängt med och som har byggt ett lag som man inte, alltså förutsatt att du inte sitter och bara gråter floder över ditt lag, så har jag svårt att se att du inte har en jävligt stark elva i Double Gaming 37. Och du är inne på att ja, det är klart att det går att optimera den ännu mer, men utfallet vet man ju aldrig. Alltså skillnaden på chippet tror jag kommer vara mycket större i 38an. Och har du väntat så här länge, då hade jag lätt väntat i 38an också.
Man ser ju direkt, jag tror att det är många som kommer gå mot Arsenal-spelare i Game Week 38. Men det är att man kanske får in en eller max två hemma mot Wolves. Det kan vara så att liksom, de fortfarande har möjlighet att vinna ligan. Men förmodligen är det i så fall beroende av Brentford. Det tror jag inte man kan räkna allt för mycket med. Men oavsett tror jag, liksom, jag gillar lag som har hemma match i Game Week 38. Arsenal har gjort en väldigt fin säsong oavsett hur det här kommer sluta. Och liksom en sista liksom avskedsföreställning för den här säsongen inför sina hemmafans mot ett fullständigt utcheckat Wolves.
Det kan bli slakt. Ja, det kan bli 6-1 eller 7-1 eller
ja, problem, det kan jag verkligen se. Och även om det inte är en hemmamatch, nu får vi se. Är det så att Leeds redan har åkt ut? De har ju hemmaplan. Men folk kommer ha svårt att ta sig till till liksom dyra Spurs-spelare som Kane till exempel. Nu går jag emot mig själv, för det är en borta match och Spurs kommer förmodligen inte ha jättemycket att spela för. Men alltså det är också en sån här spelare som jag tror folk kommer ha svårt kunna ta sig till. Det finns roliga grejer att göra här.
Ska vi nämna någonting om wildcard? Är det någon som sitter kvar på det, eller har man dragit av det, jag tror?
Har man wildcard kvar så är det ju typ som free hit nu. Skulle jag säga att man skulle kunna spara det till 38an och använda det som ett free hit. Alternativt, om man nu sitter dåligt på det, så kan man kliva in med liksom bästa, ja, men, och nyttja det så fort som möjligt om det är så att man tycker att man sitter riktigt uselt på det. Eller att man sitter dåligt på det till dubben i 37an, så kan man ju såklart dra det då också.
Det är ganska tacksamt att dra ett wildcard nu och bygga för både 36-37 så.
Ja. Men det beror också på hur man sitter. Jag tror inte att det är jättemånga som har sitt andra wildcard kvar dessutom.
Nej.
Bra. Det var veckans punkter. Jag tänkte att vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och apropå Glenn Sportsbar så har ju de sin liga tillsammans med oss, Glennligan. Och april månad är nu avslutad. Vi kan konstatera vinnare där. Även i vår poddliga tävlar vi ut ett superklubb till varje månadsvinnare. Och i poddligan för april så plockar Kristoffer Wern hem allting med sitt lag Super Wern. 582 poäng. Snyggt jobbat där, Kristoffer. Hör av dig så skickar vi ett superklubb till dig. Glennligan, i april så tävlade vi om en resa för vinnaren plus en kompis till London och West Ham, va?
Mm, precis, stämmer.
Robin Martinsson skrapar ihop 576 poäng, vilket räcker hela vägen till London. Burrito Brothers heter laget. Så stort grattis till dig där, Robin. Och vi går ju även in med ett sista månadspris här för maj månad. Vi tävlar ju ut ett superklubb som vanligt, men i Glennligan så är det en resa till Liverpool för att se Everton. Så får man väl se om det är i Championship eller Premier League. Men det var en fin vinst de tog senast mot Brighton, som tar dem närmare Premier League-spel nästa år i alla fall.
Precis, det återstår att se. Vi ska väl nämna där också med Glennligan att vi har inte pratat jättemycket om de som ligger i toppen overall, men Dominik Strandqvist med sitt lag Il Professore ligger ju faktiskt overall rank 100 i världen just nu.
Leder ju även poddligan.
Ja, precis. Det kommer liksom på köpet, tänkte jag säga. Tvåa i Sverige, plats 100 i världen. Det är klart att vi håller en extra tumme för svenskar som ligger uppe i världstoppen.
Ja, det ska vi säga, totalvinnaren för Glennligan, den får ju en resa till valfritt lag i Europa. Vi får se en match, säg om polare, och sen så hänger vi i podden på, lite grabbar från Glenn hänger på. Det brukar vara väldigt, väldigt trevligt. Och för er som missar och hakar på Glennligan, för den stänger ju liksom för att gå med i och med Game Week 1. Men det är ju oerhört fina priser. Det kommer en ny chans nästa år. Totalvinnaren får ju det här fina priset. Vi har tävlat ut resor i varje månad den här säsongen till England för vinnare plus en vän. Det är flygboende matchbiljetter som ingår då. Utöver det så är det pris till liksom total segraren, så är det topp 8 som vinner pris. Vi har en årets Game Week som du var rätt nära där, Fredrik, tror jag.
Jag var en minut ifrån.
Ja, när Shaw tog ja, bollen med handen.
Exakt.
Så just nu har vi en som leder den, som är den bästa Game Weeken. Där vinner man 7500 kronor hos Elgiganten. Och, ja, det är liksom priser att vinna varje Game Week, varje månad. Och liksom, så att Glennligan vill man inte missa att vara med i.
Nej, och vi ska ju nämna det också att vi pumpar in en jäkla massa pengar till Barncancerfonden som en gemensam styrka. Skickade vi över 80 000 den här säsongen. Klapp på axeln till alla oss som är med i Glennligan, som visar på att fotbollsfans, det är inte bara huliganer och bråk och slagsmål, utan det kan när man liksom går ihop och går samman, så kan det bli någonting jäkligt bra och någonting som vi är så sjukt stolta över också.
Verkligen. Och innan vi går vidare till rekarna så ska vi även nämna våra patrons och rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss där via patreon.com/svenskafpl. Stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Var med om massa utlottningar. Vi har en del tävlingar. Vi har en speciell liga för patrons. Den som vinner Patreon Ligan får bland annat en resa med på nästa års poddresa och sådana saker. Vi har i Patreon-kuppen också tävlat ut svenska FBL-podden Merge till de som slår ut oss i podden, och vi är väl alla utslagna nu, tror jag. Trevligt community och tillgång till Messenger-tråd. Så att där är man välkommen in och stötta, och stort tack till alla er som gör det.
Precis, och tillägget är att jag tycker att det är så lite kvar av säsongen. Jo, men vi kommer pausa debiteringen över sommaren, och sen vill du vara med på tåget i uppsnacket inför nästa säsong. Så det kan vi verkligen rekommendera. Det är inte så att, jag är väldigt svårt att se att Messenger-tråden kommer att dö under sommaren. Det kommer att snackas en hel del där också.
Absolut. Vi ska gå vidare till rekar och på försvarssidan börjar vi väl. Vad har du letat fram för försvarare här, Fredrik?
Jag tycker det är jättesvårt på försvarssidan utifrån att ja, men dels så är det ju liksom rena Hawaii-fotbollen. Vi såg, var det 21 mål här senaste sista dagen. Det är verkligen svängdörrar och klurigt. Liksom, ju nu med Brightons dåliga form så vill man ju kanske inte heller kliva in för mycket där. Jag har landat i att Trent är kvar sedan förra veckan. Tycker fortfarande att han ser fin ut. Liksom, hotar ju jättemycket framåt. Och Stones är kvar. Fick ju den där vilan, ja, både han och Diaz fick ju vilan, det var lite komiskt. Så, nu är det så pass få matcher kvar, jag tycker ändå att det finns ett värde i och de har en dubbel kvar. Jag tycker någonstans ändå att det finns en poäng i att hålla kvar Stones. Och sen så blir det ju lite motsägelsefullt när jag själv förra gången vi kunde byta ut Luke Shaw. Men det är lite sådär, det är brist på annat, det är väl elakt att säga, för att jag tycker ändå att de har ett fint schema United, och det gör att Luke Shaw får göra Stones och Trent sällskap i backrekarna. Inga sexiga, spännande, roliga rekar, men jag tycker att det är jättesvårt att hitta dem i backlinjen, så all ears för att höra om du har hittat roliga namn i backlinjen.
Nej, det blir inte så sexigt alls. Ja, precis som du med Trent här. Liverpool har inga dubbla kvar, men jag tycker fortsatt att schemat ser bra ut och Trent ser väldigt fin ut. Istället för Stones så håller ju jag Diaz i handen, och det fortsätter jag göra. Tycker hans speltid är mer säker, och även om han fick vilan nu sist så tror jag fortsatt framåt är att Stones skulle kunna få en vila till. Jag ser inte det på Diaz. Jag ser dessutom risken på Stones att om City leder stort att Stones skulle kunna säkras upp och bytas ut i halvtid. Det tror jag inte. Diaz löper den risken. Jag har valt att plocka bort Dunk från den här reken, för att jag gillar som sagt inte Brightons dubbel här, och nej, han har fått ryka, och istället har jag plockat in Fabian Schär, som jag tycker är, om man det är en del som sitter med två fria byten och har liksom lite så här, ja, men jag har ingen riktigt, jag behöver byta. Säg att du sitter med McAllister och Mitoma, så att du har inte Mars heller, och liksom, jag vill inte bränna ett byte. Så har du upptripplingen i Newcastle där många har Botman. Då hade jag gärna gjort Botman till Kär. Det är liksom väldigt så här sidledsbyte. Men det hade jag kunnat tänka mig att göra. Annars skulle jag säga så här att har man två fria byten, eller har man ett fritt byte och man tycker att man har ett bra lag, ja, med sparbytet, alltså det kommer vara guld värt att kunna sitta med två fria i till Game Week 38, eller om man vill nyttja dem till 37ans dubbel, men just till 38 är fint att ha dubbla och kunna, ja, men panta lite grann där.
Mm, verkligen.
Yes. På mittfältet så har jag, nämnde jag förra veckan, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne och Riyad Mahrez. Och ja, men Mahrez gick jag själv på, låg ägarandel, fick ju utdelning direkt. Jag har gjort så här, bara för att liksom nämna nya namn så har jag faktiskt strykit två. Och jag har strykit Kevin De Bruyne och Mahrez. Men det skulle kunna, alltså jag tycker fortsatt att liksom panta på City-gubbar är jättebra, och Kevin De Bruyne är fortsatt liksom som sagt en perfekt jaga-gubbe i och med hans höga poängtak. Men jag har valt att behålla Bruno Fernandes, och sen så att jag tar bort dem är mer för jag vill nämna två andra namn. Och ett har jag redan pratat med ganska varm om, och det är Joe Willock, en ägarandel på 1,4%, och Newcastle, rätt fin dubbel nu, fin match i 37an, billig spelare som gör att du kommer ha mer pengar och svänga dig runt med till Game Week 38 också, då man förmodligen bänkar Willock. Joe Willock letar sig in. Nästa namn är lite så här som jag tror att du aldrig skulle liksom kunna plocka, men jag har vänt mig till Nottingham Forest och Morgan Gibbs-White.
Gibbs-White, ja, du ser.
Mm. kostar 5,5. Ägs utav 0,8%. Han har faktiskt tagit 134 poäng i FBL den här säsongen. För att liksom sätta lite perspektiv på det, så är det liksom mer poäng än Madison Bowen, McAllister, Ward-Prowse, Foden, Grealish. Alltså det är oerhört liksom starka papper i ett annars rätt dåligt Forest. Och mycket poäng har ju tagits nu på senare tiden. Han har ju liksom, han kom iväg med 11 poäng här senast mot Southampton, den här liksom 4-3 matchen. Men han är även return i 34an, i 33an, i 32an kommer du säkert ihåg mot Liverpool. Att trots att det blev en torsk där med 3-2 så gick han iväg med 12 poäng. Och jag tycker allt som oftast när Forest liksom gör mål, att Gibbs White är inblandad. Och mot slut av säsongen tycker jag det är väldigt intressant att leta efter lag som har något att spela för. Och det har verkligen Forest. Det är ju inte det bästa schemat. Det är borta Chelsea i 36 och det är hemma Arsenal 37 och borta Palace 38. Så att spelschemat är inte jättekul, men, och det här är verkligen en pant att göra. Framförallt, prata ner den här reken lite nu. Jag tycker framförallt att Forest har varit som bäst på hemmaplan. Och nu har de bara en hemmamatch kvar, och det är mot Arsenal 37an. Men det är en väg man kan gå om man jagar i sin miniliga. Det tycker jag.
Spännande. Jag har väl en lite mer konservativ rek, mittfältsrek. Så hade ju Luis Diaz, Saha och Bruno förra veckan, och kommer bara göra ett byte, och det är att McAllister kommer in istället för Luis Diaz. Och det är mer för att nämna det, jag tycker att det ändå är någonstans att inte övertänka det. Har du möjligheten att göra en skadad Marge, som ju väldigt många sitter på, så är McAllister ett bra alternativ. Sitter du bara på två Brighton-spelare så tycker jag att McAllister är ett bra alternativ att kliva in på, för det är ändå dubblar som kommer. Även om de är tuffa. Sen tycker jag att jag vill liksom pusha för att Wilfried Zaha ändå också är en spelare som sticker ut. Och Palace har ju ett kanonschema verkligen. Därför att man möter ju ett Bournemouth som mer eller mindre säkrat kontraktet. Ett Fulham som mer eller mindre säkrat kontraktet. Och så ett Nottingham Forest i sista omgången. Och det vågar jag nästan betta, inte hus och hem, men i alla fall en hundralapp eller två på att Forest i sista omgången faktiskt redan har säkrat kontraktet. Så att jag tycker att Palace spelarschema är fint. Och en Wilfried Zaha som kanske går att hoppas på en sista flytt i karriären. Och kan han avsluta bra här så kanske det kan trilla in några poäng. Vem vet. McAllister, Zaha, Bruno blir det i mittfältsräken.
Ja, jag ska säga det där till 38, att är det så att Forest har säkrat det, dels kommer de komma bakfulla till Selhurst Park. Och sen är det där vi pratar om, just hemmamatch för Crystal Palace. Nej, de har inte heller något att spela för, men det är fortfarande så här, ja, tack för den här säsongen. Och så möter vi det här bakfulla Forest som har festat hela natten liksom i en vecka för att de... Ja, men för att de klarar ett nytt Premier League-kontrakt, vilket det hade varit jättestort för dem. Så att det är väl fullt rimligt att om det är så. Jag tror att om det är så är det en spelare vi säkert kommer prata om inför Game Week 38 som ett bra liksom, attackerande byte.
Säkerligen. Ska jag kliva vidare upp i anfallet?
Ja, men gör så.
Och där hade jag Isak och Greenwood, och jag ska inte säga att det blir roligare, men Isak är ju kvar, given rek tycker jag nu, speciellt med läget som är med dubben som kommer och så, och formen. Men Greenwood ska vi såklart stryka och göra något roligare av. Och då har jag någonstans landat i att det roligaste jag kan liksom komma på, det är någonstans att landa i en Gabriel Jesus. Och det är också lite för det här, ja, men jag jagar i miniligorna. Och jag vill ta in en spelare som någonstans har lite tak, har lite höjd i sig och faktiskt kan ta poäng. Ja, låt säga att Brighton fortsätter att se så här jävla ihåliga ut. Släpper 5 mot Everton, hur många släpper man mot Arsenal då? Och sen har man Forest och Wolves. Så att, nej, men så länge ligan ändå lever så tror jag att Arsenal kommer att bränna på allt de har. Jesus given. Och TSP är nere på 27,9 nu, och då är frågan hur många av dem är ghost chips. Jag tror att det är ganska låg TSB, topp 10 000 på en Gabriel Jesus i anfallet. Lite svår att nå till såklart, men alla har ju någon baksida. Jag tycker ändå att han förtjänar att nämna så här de tre sista matcherna. För det är ändå, du var inne på det, Arsenal har gjort en väldigt fin säsong. Det är ett väldigt bra lag. Han skulle mycket väl kunna göra tre baller i de tre sista matcherna.
Mm. Jag tycker att det är bra att du också får med Arsenal, för det vi hade lika gärna i rekarna på mittfältet kunnat krypit in en Ödegård eller en Martinelli eller motsvarande. Absolut. För det är också en bra spelare att jaga med nu, för det är många som har gjort sig helt rena, precis som jag har. Och att då attackera, för att de här gubbarna har ett väldigt högt tak. Det är ju Ödegård framförallt som har kommit iväg med poängen nu på senaste tiden, men Martinelli är väldigt, väldigt fin. Och som sagt, det är hemmamatch 36 och 38. Jag har redan pratat upp 38 matchen mot Wolves. Mm. Sen är det borta mot Forest i 37. Och Arsenal måste gå för det i varje match nu och hålla liv i det här och hoppas på att City ska klanta till det.
Mm. Och det är ju långa, så det är klart att City har ett guldläge, men det är ju inte så att de bara knallar in och tar tre poäng och knallar ut. Premier League är ju det är ju tufft liksom, så att det är inte så att alltså, titeln är ju, den är inte ingraverad än, så att jag tror verkligen att Arteta ser till att hålla liv i dem. Jag tror han kommer peppa dem med att ni vill inte stå här när vi summerar säsongen, och så vet vi i efterhand att hade vi bara vunnit våra matcher så hade vi vunnit ligan. Det får ju bara inte hända liksom. Jag gissar att det är någonting i stil med det han säger, så att vi får se ett hungrigt Arsenal de tre sista matcherna, det tror jag vi kan räkna med.
Och för egen del hade jag Isak och Alvarez förra veckan. Isak får vara kvar. Jag väljer att kliva av Alvarez, även fast det fortsatt är en gubbe som man kan jaga med. Och det är väl mest för att liksom få kasta upp ytterligare ett alternativ på spelare. Och då tänker jag på Ferguson i Brighton. Jag vet att när du pratade free hit, att det liksom kanske går mot anfallare, och nämnde då Welbeck. Mm. Men jag tycker Welbeck har sett så där ut på senare tid. Ferguson har ju varit skadad en del, men kom tillbaka, spelade en halvlek här mot Everton. Det är ju en ung lovande kille så här i slutet av säsongen. Han borde få liksom en betydligt mer lovande än Welbeck, om vi säger så. Och det är en helt annan framtid för Brighton. Och det kanske nu han liksom ska få sina matcher. Tror jag att han kommer spela 90 alla kvarvarande 5 Premier League matcher som Brighton har? Nej, det tror jag kanske inte. Han kostar dock 4,6. Så är det så att man liksom vill gå ner i peng men ändå liksom spela, jag tror att han kommer få minuter både i dubben i 36an och dubben i 37an. Och sen som sagt i sista matchen på säsongen, förvisso en borta match mot Villa, men att då är förmodligen liksom Brightons öde redan klart, om det blir liksom vad det blir för Europa spel nästa vecka eller nästa säsong. Och då är det väl såklart att det är även Ferguson som ska spela då snarare än en Welbeck som kanske har gjort sitt liksom. Så att jag väljer att reka en Ferguson på liksom kostar 4,6 om man nu har en Brighton plats över. Det gör jag. Då ska vi ha kaptensdiskussionen. Double Game Week 36 och vi har lördags deadline 12.00. Leeds Newcastle sparkar igång 13.30 och som sagt, jag tror att det kommer vara lite som kanske inte riktigt så som det var förra Game Weeken, men jag tror många kommer vänta på liksom team news och få Newcastles 11. Och vi förväntar väl oss få den sådär 10 minuter innan. Men det kommer vara många, nu hängde det sig inte senast, skulle dock kunna göra nu, så sätt i ordning era busslag. Men det är ju det här om Wilson eller Isak startar. Och där kommer ju många kolla på Bindel, tror jag, på den Newcastle-anfallare man har. Jag nämnde ju det att om jag går på en Willock och inte plockar in en anfallare, hur gör man då? Det här är ju kanske kontroversiellt, men jag tycker att Trippier är ett alternativ. Lever jag liksom på så här gamla meriter här, tycker du, Fredrik? Senast han fick en return var i Game Week 9 när han tog 14 poäng. Det var ju en dubbel, men det var ju framförallt liksom första matchen mot United då han tog 12 poäng. Annars har det varit ganska klent med poäng, både sett till nollor och offensiv utdelning.
Nej, men jag tycker inte det är en knäpp tanke. Det är en fin dubbel. Man har Leeds borta, Brighton hemma, låt säga att man håller två nollor. Då är det ju, då är det poäng som är värda väldigt mycket. Trippier har ju en väldigt hög TSB i aktiva lag. Men
bra bonusgubbe.
Ja, men precis. Och hamnar en binde där, då blir ju hans poäng helt plötsligt värda väldigt mycket mer. Mm. Så det är väl en rolig differential. Jag håller ju Isak och Wilson före. Mm. Men alltså, både Haaland och Salah har ju ganska okej bortamatcher. Och hade inget annat, hade varken Brighton eller Newcastle haft någon dubbel, så hade det väl förmodligen varit Salah och Haaland som många hade vänt sig till, gissningsvis. Men nu är det den här dubben, och ja, det är lite olika hur man tycker. En del tycker att nej, men fan, det är överskattat, bara det är två matcher. Men jag vet inte, jag tycker ju ändå att det är, räcker att det kommer en return där och någon nolla där, så tycker jag det sticker iväg ganska snabbt med poäng. Och speciellt om en Leeds borta första matchen. Låt säga att Trippier får en ass som håller nolla. Det är liksom ingen, det är ju, då har du inte vunnit på Eurojackpot direkt, utan det är ju inte osannolikt. Ja, vad skulle det vara då? Det är 6 och så bonuspoäng 4. Sitter med 12 poäng efter Leeds borta. Och sen så Brighton,
jag tar
hemma
det
kvar. Ja, men alltså det är ju jag ser ju liksom den hända likväl som att
Salah 4 poäng. 4 poäng på Trippier är inte heller helt osannolikt.
Nej, det är det ju inte. Men som ett alternativ till Isak Wilson, absolut. Mm.
Och sen nämner du ju Haaland och Salah. Om vi väntar lite med dem och liksom fortsätter kolla på dubbelspelare och går över till Brighton. Det är ju en tuff dubbel med dubbla bortamatcher. Men jag ser ju, jag skulle säga att det är favorit att Brighton gör mål i båda matcherna. Håller du med mig kring det?
Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Om jag var tvungen att gissa på det ena eller det andra inför varje match, så hade det nog landat i att chans att de gör mål. Sen är Arsenal borta, om de gör ett mål till exempel, ja, det kanske, hade man tvungen att gissa på en siffra, hade kanske sagt 1 i Arsenal borta och 2 i Newcastle borta eller något.
Ja, det svåra är ju att sätta vem man ska sätta vinner på. Det är ju någon offensiv gubbe. Det blir väl Mitoma eller McAllister, gissar jag.
Mitoma har ju en väldigt fin offensiv roll och kommer ju fram och med och skapar. Och alltså, det som kallas för det eye-test, alltså när man sitter och kollar på matchen, så är ju Mitoma en helt underbar gubbe att sitta på. För han är ju inblandad i allt och är ju fram i straffområdet. Men sen är ju McAllister en sån där som, ja, det är Mitoma inblandad i allting, men händer ingenting. Och så får de en straff i 98 och skriver han fram och rullar in den. Så är det han som plockar poängen. Det har vi ju sett liksom Mo Salah göra förut. Den andra som har varit bra och han har varit dålig, så han ändå kommer därifrån med 8 poäng och tyckte att ja, det var kul det här. Men det är lite coinflip mellan Mitoma och McAllister, tycker jag. Så, och då håller jag, personligen håller jag både Isak Wilson och Trippier för det.
Ja, jag lutar också mer mot en Newcastle bindel. Frågan om man ska vara så här riktig bananasnubbe och bara sätta den på Joe Willock och liksom gå utan Newcastle-anfallare bara för lite så här fuck it, för att man är trött på sin annars ganska pissiga rank och hoppas på det bästa. Det är också möjligt. Men det är inte helt ovanligt att man stirrar sig blind på en double game week. Det har gjorts förut, och speciellt i såna här dubblar där det liksom bara är två lag som dubblar, och det kanske inte är liksom, med all respekt för både Newcastle och Brighton som har gjort en helt otroliga säsonger, men det är inte City eller United eller motsvarande eller Liverpool eller Arsenal som har dubben, och där binden annars alltid brukar diskuteras, det är Mohamed Salah, det är Erling Haaland. Du var inne på det, båda har bortamatch, vilket man inte tycker är så kul. City dessutom inklämd mitt i Champions League-dubben mot ett vilt kämpande Everton. Och Liverpool är också ett vilt kämpande lag, så att det är inte de bästa lagen, det är därför de håller på och kämpar. Men både Everton och Leicester har ju mycket att spela för.
Ja, men så är det, och det är väl lite nyckeln där, att det är två lag som kommer att, ja, men förmodligen tittar på slutet av säsongen, tre matcher kvar, behöver plocka lite poäng. Jag tror att både Everton och Leicester gör analysen att tar man en poäng till helgens match, då får man nog vara jävligt nöjd. Okej, hur tar man en poäng om man möter City eller Liverpool? Ja, man står inte med hög backlinje direkt, utan det blir ju liksom, King Power Stadium kommer ju se ut som Tjongavallen liksom. Jag tror, helt övertygad om att de kommer parkera bussen och bara tjonga långt och hoppas på ett 0-0 eller 1-1. Det framstår i alla fall inte som helt orimligt att de kommer att försöka säkra en hel del bakåt och minimera ytor och sådär. Och Haaland har ju en hel del andra matcher att tänka på, och då kanske det är Salah, men för min del så lockar inte Salah så pass mycket att det trumfar någon av dubbellagen ändå. Det gör det inte faktiskt.
Nej, här är man ju väldigt olika, och som sagt, jag är också en sån spelare som ofta liksom attackerar med dubblar. Just den här dubben tycker inte jag är superkul, men det som till slut ändå svänger över är att det kommer bli en dubbelspelare för mig, oavsett om det blir Willock eller Trippier eller Isak eller vad det landar i, så är också att det är bortamatch. Hade City varit hemma mot Everton eller Liverpool hemma mot Leicester, ja, men då hade det varit betydligt närmare för mig att ändå sätta binden där. Och också gärna mot liksom ett liksom helt säkert Leicester som hade liksom 10 poäng till och liksom inte var med i någon nedflyttningskamp. Även om man tänker att de har de mer poäng, ja, men då har de liksom, det är ett bättre lag. Jo, men det spelar in oerhört mycket det här med att man liksom kämpar för sitt liv.
Ja, men både i kämpainsats och i taktik ska ju sägas. Och i spelarval och sådär. Så att det kommer nog vara en helt annan skärpa i omklädningsrummen på de lag som har någonting att spela för kontra mittengängen liksom.
Ja, men då låter det som att vi båda är ganska inställda på en Newcastle-bindel. Och ja. Du som redan har din Newcastle-trippel med en Alexander Isak på topp, gissar jag lutar ditåt.
Ja, den bussbindeln sitter på Isak, och det ska mycket till för att den inte ska bli kvar där.
Kommer en läcka om att han inledde bänk mot Leeds, kanske kan kasta om saker.
Ja, men precis, då blir det ju klurigare, men då blir det nog för egen del Trippier ändå faktiskt, som står på tur.
Bra, som sagt, jag tycker inte att man är korkad på något sätt om man sätter binden på en Mohamed Salah eller en Haaland en sån här vecka. Men för mig är det inte, jag attackerar det här istället. Lyssna frågor. Ja, vi har ju pratat om väldigt mycket av de frågorna jag har skickat in. Andreas Salomonsson, det klassiska Double Game Week-dilemmat. Är det verkligen så givet att spela Double Game Week-spelarna för exempelvis Trent, Rashford, Mahrez den här veckan? Och det är intressant att höra ert resonemang kring Double Game Week-spelning jämfört med exempelvis Liverpool City-spelarna. Och det här har vi ju pratat om. Jag snackade om hur Stefan tänkte med Estupinian, och du var ju väldigt mycket inne på det. Att nej, jag vill nog spela mina dubbelgubbar och liksom ge den chansen. Men det är väl lite som vi pratar om här i kaptensdiskussionen också. Vad man är för typ av spelare.
Jo, men så är det ju. Men jag känner att har vi inte fått några liksom starka indikationer ändå på att det ska vilas eller att det är skador som i March fall och sådär. För mig känns det bli lite som att övertänka det. Nu nämndes ju frågan här Trent och Rashford och Mahrez, så just de tre kanske jag inte hade valt att bänka. Men som jag sagt, i eget fall så kommer jag ju sitta med
Van Dijk
och Grealish på bänken kanske. Och det kan ju visa sig vara total idioti när det är med facit i hand sen. Men jag vet inte, jag kommer ändå prioritera dubbelspelarna generellt faktiskt.
Goldstones undrar om man siktar på benchbus i 37an, vilka kan vara bra billiga mittfältare och försvarare att sikta på som enbart är bra i 37an och sen bänkas 38an? Brighton känns lite ovisst nu när McAllister är mer defensiv och haft flax senaste två matcherna, samt att Marsh troligen blir borta. Kanske går chansen med andra från Brighton eller på något helt annat som McNeil kanske.
Oj, 37an har man ju inte hunnit liksom fokusera så mycket på än. Det är lite fler Det är fyra lag som dubblar, och sedan Chelsea har en väldigt tuff dubbel. Åh, klurigt, men det som jag känner inför 37an framförallt, som vi inte har fokuserat alls på förutom i kort omnämnande på min rek, det är väl att jag är lite småsugen på att få in dubbelt United mittfält med Rashford, Bruno i dubbel i 37an, och dessutom då med följer upp med Fulham hemma i 38an.
Mm.
Så det är väl medskicket som jag har spontant på raka. Vi kommer ju återkomma till 37 nästa vecka. Men jag förstår att om man planerar ett benchboost, att man redan nu börjar fundera på vad man ska tänka. Har ja. något annat medskick sådär spontant?
Ja, nej, det är ju väldigt så här öppet med liksom vad man säger billiga spelare. Vad det är för budget man rör sig om. Han nämner ju McNeil, så att det är ju inte så mycket pengar man rör sig med då.
Nej, nej,
annars som sagt, Arsenal... spelare, ja. De behöver ju inte bänkas 38, men de är ju rätt prisvärda, men det är ju inte McNeil-pengar vi pratar om. Jag tycker den här oron han har kring McAllister är lite obefogad. Visst, det har varit flytmål kanske framförallt när han liksom får bollen i huvudet utan att veta om det här igår måndagen. Men alltså, han kommer till bra positioner, han tar straffar. Alltså tur, ja absolut. Men det är också en oerhört skicklig fotbollsspelare.
Som ryktas mycket till Liverpool just nu.
Mm. Men alltså kollar man på liksom i den priskategorin. Det är oerhört svårt. Jag kan hålla på att kasta ur mig spelare. Men att hitta så mycket mer värde för pengarna än där. Annars har jag pratat upp liksom Willock en hel del. Om det är så att man har ledig Newcastle-plats. Men det är väl många som redan sitter upptripplat där. Ja, McNeil är väl ett alternativ, men det är väl också en sån där spelare som man inte liksom planerar att bänka i 38 med Bournemouth femma då. Det är klart man kan gå på det, men jag tycker det är roligare då att gå på liksom en McAllister med dubbel i 37an. Så att det är väl det råd jag vill skicka. Henrik Jonsson bytte Grealish till Mahrez inför Gameweek 35. Det bytte som jag gjorde då. Om Mahrez börjar på bänken och Grealish startar i Champions League, så som det faktiskt är, ska man sitta kvar på Mahrez då? Och ja, jag tycker inte att det är läge att hålla på och hoppa runt och liksom gissa. Vi kommer inte få några läckor hur det kommer vara inför 36. Och Grealish kan mycket väl starta 36an, men jag håller fortfarande Mahrez chanser till start som högre i 36an. Patrik Andersson, vem skulle ni byta en skadad Chilwell mot? Kolla mot Trent, Shaw eller Cityback. Det är väl bra alternativ allting, och så spelare som letas in på våra reka.
Mm. Det är bara take your pick, mer eller mindre, av dem du nämner.
Mm. Ja, av dem, och jag bara skulle gå på en, så hade jag nog gått till Luke Shaw.
Ja. En extra match och fina hela matcher.
Mm. Cityback så är det ju inte en extra match. Men det kan det mycket väl vara. Mm. Kopplat till rotationen som är svår att förutse. Jag tycker Luke Shaw ser oerhört bra ut. Och inte superorolig för hans roll som mittback. Där han är riktigt bra i bonussystemet som vi har pratat om tidigare. Dessutom på en del fasta situationer och sådär. Så att jag hade gått till Luke Shaw utav dem. Fast alla alternativ är bra. Mattias Oet Olofsson, vad tänker ni kring Trent? Är det värt att plocka in honom för -4 nu när de inte har några dubbla kvar?
Och -4 nu, alltså minuspoängen börjar ju bli väldigt smärtsamma i och med att vi bara har 3 omgångar kvar. Tycker inte kanske en spelare som man tar in. De flesta borde ha ganska bra, alltså vi har ju pratat mer om huvudbry och vem man ska bänka snarare än att börja trycka av minuspoäng. Så jag skulle innan jag trycker av ett sånt byte för minuspoäng börja fundera på hur ser bänken ut i 36an egentligen. Och liksom, är det bättre istället för att göra den, ta den liksom minuspoängen, vila på hanen och kanske inte göra något byte alls och ändå ha en bra, liksom, bra lag i 36an, sitta med 2 fria till 37 och 38. Det känns vanskligt, jag vet inte vad du säger, men att ha minus nu för dessutom en spelare som inte har dubbelmatcher.
Nej, vi rekar ju Trent båda två och jag tycker att det är en spelare man absolut kan ta in, men jag hade inte gjort det för minuspoäng. Det är inte så att man inte klarar sig utan Trent. Det är det verkligen inte. Erik Wallqvist då, han får endast ihop två startplatser för följande fyra. Stones, Grealish, Joey Linton, Skär. Vilka får de? Ja, det är ju... Det är det här jag var inne på. Att det är folk som kommer sitta med jobbiga bänkar. Jag hade ju startat Newcastle-gubbarna. Före Stones och Grealish.
Ja, men med dubbelveckan så hade jag nog kanske gjort det ändå också faktiskt.
Det kan ju lika gärna vara så att Stones och Grealish inleder bänk.
Ja, absolut. Så det vet vi inte, men absolut.
Men Joel Linton-Kär gör inte det och de har två matcher. Det kan ju vara så att liksom, du får liksom ett cameo inhopp på Grealish. Och ska han ta med poängen Joel Linton så får 180 minuter.
Ja, nej, det...
Så hade jag liksom spelat just det.
Ja. Och så får man väl tänka, så försöker jag att trösta mig med nu att jag sitter med Grealish Van Dijk som på första och andra kvisten. Skulle jag råka ut för någon rotation som gör att en oväntad bänkning som jag inte ser komma, då får jag in rätt fina spelare från bänken förmodligen. Så att det är liksom fördelen med att sitta med bra spelare på kvisten.
Sen är det en hel del frågor om ersättare till Marsh och så här. Jag tycker vi har pratat ganska mycket om det. McAllister har vi liksom gått upp på. Vi har pratat Willock. Jag tycker som sagt, är det så att man har mer pengar att gå till en Arsenal mittfältare, även om det inte är några dubbla kvar, är ju spännande. Så att det finns en del alternativ där. Robin Aronsson är inne på det lite kring Mars, att ska man sitta kvar på han eller ta ut han, i så fall till vem, har ett fritt byte så får i så fall gå minus 4 om Mars ska ut då Newcastle anfaller i prio 1, och då tycker jag verkligen så att det är ju lite där jag är. Om jag nu ska få in en Newcastle anfallare att då hade jag inte tagit minus, för att jag förmodligen kan ställa en rätt stark 11 på planen. Behöver inte ta minus för att plocka ut Mars för att ha en stark första bänkspelare. Då är det bättre att spela den gubben och så får man liksom ta hand om Mars längre fram om det behövs.
Ja.
Så kolla lite mer på det. Är det så att du nu sitter och har liksom jätteproblem att veta vem du ska liksom sätta på bänken, ja, men då är det här ett perfekt läge att bara liksom spela den gubben. Och så får Mars sitta där och tappa värde på din bänk. För det kommer han förmodligen göra.
Så är
det. Ja, med det så tror jag vi önskar alla ett stort lycka till inför Double Game Week 36. Som alltså är, det är bara två game weeks kvar efter det här. Så stort lycka till. Se till att jaga månadspriserna här för maj månad och en riktigt stark avslutning i era miniligor, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.